Ja, men god afton, god afton, god afton. Och då var det dags, fredag kväll. Och vi sitter i lokalen, vår nya härliga inspelningsstudio. Och njuter lite av fredagskvällen som precis egentligen har börjat. Vi har denna vecka en alldeles förträfflig gäst med oss i sedvanlig ordning. Och denna vecka har vi David Engsell på plats. Hur är läget, David?
Fantastiskt bra.
Vad härligt.
Ja, ja, det känns jätteskönt att sitta här.
Det gör det.
I den här lokalen. Med tända ljus och whisky och allt det där.
Eller hur?
Så nu trivs man.
Ja, okay. Vi önskar ni kunde se scenariot vi har här som Mark har bullat upp i sin wine and dine stil. Med väldigt nedsläckt, tända ljus, en liten whisky. Väldigt gemytligt. Det ser snarare ut som du ska, så att säga, förföra honom än att intervjua honom.
Men jag kände att det här, den här miljön
är precis
passar David Engsell.
Vi ska alltså prata med en mycket trevlig person och känd skateboardåkare, ursprungligen från Västerås. Många har sett han åka skateboard, många har sett hans målningar. Ja. Men nu ska vi ta reda på
många har sett hans skägg.
Ja,
ja. Mycket prat om det.
Men nu ska vi ta reda på människan bakom skägget.
Ja, det ska vi göra.
Och målningarna.
Ja.
Och skateboardåkningen.
Exakt. Jag vet inte, vi brukar alltid ställa en och samma fråga till de flesta av våra gäster. Vi kanske ska börja där redan nu på en gång. Hur begav det sig? Hur klev du på den här avlånga plankan med fyra hjul?
Det roliga är att jag vet nästan till och med klockslag när jag började åka skateboard. det var dagen efter min födelsedag.
Du fyllde?
15 fyllde jag.
Det är ganska sent.
Ja, ja, det var rätt sent. Och det var alltså, jag fyllde den 29 mars. Så 30 mars tog jag mina födelsedagspengar och så här begav mig direkt ner till G-spot-butiken som fanns i Västerås bakom skrapan.
Och varför?
Det jag inte kommer ihåg. Jag har för mig att jag såg väldigt mycket skateboardåkning på stan liksom. Och det såg ju coolt liksom. Det såg kul ut. Och jag hade åkt lite som väldigt ung, typ 7 år, på så här gammal fish Taiwan bräda liksom, som knappt rullade.
Just det.
När jag bodde ute på Skälby.
Och när du var 15, vad pratade vi, vilket år?
94.
Mm.
Så det var 94 på eftermiddagen den 30 mars. Så det roliga var att jag började med att ställa mig på en gräsmatta liksom, och öva ollies stillastående. Och så sakta men säkert ta sig från gräset till asfalten.
Det här är väldigt intressant, för det här fallerar ju hela min introduktion till vad vi hade tänkt börja fråga. För att min känsla var, vi känner inte varandra, även om vi säkert sågs på någon tävling och sånt när vi var yngre. Vi är ungefär samma ålder, du är
88,
ja. Vi är samma årskull till och med. Jag har ju känslan av att när du så att säga lanserades som så här, sponsrad åkare, att det lanserades nästan lite som ett underbarn. Sådär. Men om du ändå var 15 när du började skata, så måste du ändå varit 16-17 när du fick lite första uppmärksamheten.
Ja. Alltså, det var väl egentligen Evil Cup 95 eller 96 eller vad det var. Och jag funderade lite på det här innan nu när jag visste att jag skulle bli intervjuad. Jag tänkte på vilken plats jag kom på. Jag tror fan att jag vann den tävlingen, junior-tävlingen. Det var ju tre delar.
Just det.
Tre olika delar, så kom jag väl tvåa, trea och etta, tror jag.
Ja.
Och då räknade man ihop poängen och så vann jag den tävlingen. Och det var väl lite där egentligen som folk typ såg en för första gången.
Hur gammal var du då?
Ja, i och med att det var, jag kan ha varit 16 då, 17 kanske. 16 var jag nu, tror jag.
Men då måste man ju säga att det
gick ganska fort.
Ganska fort.
Ja.
Från gräsmattehållis.
Jag kan ha fel, jag är inte helt hundra. Det kan ha varit 2 år efter.
Ja, men även om det var 1 eller 2 så var det ju raketkarriär.
Ja.
Måste jag säga.
Men det blir så om man skiter i allt annat.
Och ja, bara det gjorde jag med.
Och bara åker skateboard. Ja, du ser vad du är. Du kan ju också åka skateboard.
Jag var ju tog med i 10 år.
Jag uppmanar inte barn eller ungdomar att skita i allt. Men det är alltid bra att utöva någonting väldigt mycket om man vill bli bra på det. Så är det.
Men anledningen till din snabba framgång som skateboardåkare, Vad tror du att det liksom grundades i? Hade du stor talang från början? Eller hade du många kompisar som skatade som ni hade kul tillsammans? Eller?
Alltså, både och, tror jag. Det gick ju väldigt fort att lära sig åka skateboard. Och i och med att det var scenen överlag i Västerås var... Jag vet inte längre hur den är, men jag antar att den fortfarande är någorlunda bra. Men på den tiden var det en sjukt stor skateboardscen. Alltså, det var ju... Vi var ju säkert... ett gäng om över 100 skate, nästan 100 skateboardåkare liksom, om man räknar ihop alla då, så var det ju liksom, vissa hängde med vissa och vissa hängde med andra och så att jag tror att det utvecklades dels för att det var så otroligt pepp, för att man hängde med både yngre och mycket mycket äldre människor, man ville väl imponera och man ville väl utvecklas precis som vem som helst.
Kan du berätta lite om några namn under den här tiden i Västerås scenen?
Ja, det finns många.
Vilka var så att säga den som kärnklicken?
Kärnklicken?
Alla mindre städer, även om det står
allt stort. Ska jag droppa namn?
Ja, men vilka var så att säga the it crew när det kom?
Alltså det var alltså gamla så här loop troop killarna. Matte och Tommy var ju bland de coolare liksom. Och Fredrik Starfelt. Johan Lindqvist.
Håkan.
Nej, Håkan var inte med så pass tidigt. Han kom senare. Han var fortfarande i Enköping då. Håkan Karlström. Väldigt mycket blandade sköna människor. Tony Blesander. Steven har jag säkert nämnt. Anders Eliasson. Många locals liksom. Jag förväntar mig inte att folk som lyssnar ska veta exakt vilka det är.
Men, ja, men det
men det var väldigt, som sagt, jag tycker det är så jävla fantastiskt att det är ett sånt otroligt blandat gäng. Mm. Oavsett ålder. Och jag tror att det var det som gjorde att man fick pepp också. Att man liksom umgicks med folk som man annars aldrig skulle få umgås med. Om man inte stod på en skateboard.
Nu tror du, för att jag har alltid varit lite så här... inte förbryllad, mer fascinerad tror jag över att Västerås ändå har alltid varit en så fruktansvärt stark skatestad. Ni har inte haft den bästa skateparken, ni har inte haft så mycket butiker, ni hade en Wii-butik ett tag innan G-spot, men jag tror att det beror på att det frodas, alltså det var ju mycket skateboardåkare som liksom kom från Västerås och ändå gjorde ett namn. Du och Håkan och Fredrik och Steven.
Det är ganska, det är en rätt svår fråga. Vad det beror på att väldigt många
skriver. Ganska bra.
Folk var uttråkade kanske, liten men stad.
Ni hade väl gamla, eller när, till exempel Mariaberg, heter det så? Ja. När tunnelbanan nedlagd, eller någon slags garage.
Ja, en gammal, det är faktiskt en gammal skolmatsal. Ja, i typ en asbest infekterad.
Den kommer att jag var i 90-talet i alla fall.
Ja.
Och, men det var någon slags berggrundsaktigt.
Mm. Och det var där det började. Ja. Eller började. Nej, vi hade en lokal till, eller en utomhusyta tidigare vid Bellevuehallen. Som var vart någon form av X-Games-yta. Som ingen kunde åka nästan. Men det var väl egentligen vår första, tror jag, yta i Västerås.
Mm. Ja. Ja, men det är häftigt. Jag har alltid som sagt varit fascinerad över detta. Men okej, okay, du var drygt 16-17 då. Du tog fart och du placerade väldigt bra i World Cup.
Mm.
Och du har varit upphuckad av G-spot.
Ja.
Hur, vad hände? Vem frontade och sa vad?
Det är ganska roligt faktiskt. För att, efter att tävlingen hade avgjorts så var folk var på väg hem. Liksom. Vi var på väg, vi skatade lite efter tävlingen och så här, hela Västeråsgänget.
Det här var ju Fryshuset.
Ja, gamla. Och så skulle jag skulle gå hem, åka hem tidigare tror jag. Jag skulle ta något tåg tidigare än de andra. Och så går ifrån hallen och ställer mig i den här gamla industrihissen som fanns där.
Ja.
Och precis när dörren går igen, eller ska gå igen, så stoppar, ser en hand som stoppar liksom hissdörren.
Klassiskt filmscenario.
Ja, ja, verkligen. Och då kommer Greger in. Greger och Pontus. Pontus Karlsson, som hade G-spot då, båda två. Och börjar snacka med mig och du vet, så här, pratar om att de tyckte jag var så här grym, att det såg bra ut, jag ska hitta och hitta dit och ville sponsra mig. Och det var ju liksom inte så här B-spons, utan de gav mig A-spons på en gång. Och det var ju så här, man flippar ju i skallen liksom.
Det som den idag tiden kallas flow.
Ja.
Som på vår tid hette B-spons och A-spons.
Ja. Men i alla fall, och då, Och då jag vart ju så otroligt glad och jag gav Greger lite så här uppgifter om vem jag var och adresser och så vidare. Och sen så låtsades jag gå därifrån från Fryshuset efteråt. Så vi gick åt olika håll, jag, Greger och Pontus. Och när jag såg att de så här precis gick runt hörnet, ja, så springer jag tillbaka till Fryshuset och åker upp isen och berättar det för alla. Och så skejtar en timme till och missar tåget och så här, ja, skiter i.
Du var så glad.
Ja, och blev typ så här 5 gånger bättre på en minut bara för att jag hade fått sponsor. Så ja, men det är en av de roligare upplevelserna jag haft. Även om det kanske inte är så här, eller roligare, det är alltid kul som ung att få den uppmärksamheten, och det blir många som drömmer om att få sponsor och lyckas liksom. Och det gjorde ju jag då den dagen och vart fantastiskt peppad. Ja.
Smeknamnet Lill David.
Mm.
Låg det i tiden då, eller var det något som
då, ja.
Ja, det var framförallt,
ja,
då.
Ja, när jag var 17 då såg jag ut att vara 12.
Ja, det var det jag tänkte på. Det är det här man kanske, för jag är ju också en sån late bloomer när det kommer till det fysiska. Jag var väldigt kort fram till gymnasiet ungefär.
Ja, men det var jag också.
Och just att jag kommer ihåg att det var så här, i exempel i fansport och sånt där, så framställdes du som Lill David ofta.
Ja.
Just, men det var väldigt ljus röst.
Prata så här hela tiden. Så fort jag klarar trick så skrek jag högt.
Nej, men jag tror, eller vad var vi? Men beviset finns i G-Spot Forever. Speciellt finns ett klipp i slutet av min del där jag går och faktiskt tar emot priset av Greger på just Evil Cup-finalen. Och är, jag vet inte, Greger är väl inte så jättelång, men jag är ungefär hälften av Greger. På 17 år.
Ja.
16, 17, jag vet inte. Ja. Så det är väl därifrån.
Och vad hände sen då? Efter G-Spot spons. Det var ju alla unga pojkar och kanske kvinnors dröm på den tiden att få just G-Spot spons.
Det var, ja, men det var det tyngsta varumärket.
Ja, men det var det ju.
Som senare blev Wii.
Ja, vad hände sen? Alltså, ja, jag kommer ihåg, alltså, jag fick ju mitt första paket med brädor och prylar och stickers och grejer. Och det är så här, det är någonting jag aldrig glömmer. Det var ju det coolaste som någonsin hade hänt. Och jag har faktiskt funderat lite att jag försökte liksom så här resa tillbaks till den stunden senast idag. Och kommer på att jag älskar lukten av nya brädor. Alltså en ny skateboard som man drar bort plasten ifrån. Det är en sån fantastisk lukt. Som så här har etsat sig fast. Så att så fort jag känner den så får jag någon så här rus i kroppen. Bara för att det är så här, det är en sån glädje att hålla. Eller det var länge sedan jag höll i en ny skateboard nu. Men det var sån glädje att hålla i en så här en ny
bräda. Framförallt att olika brädor luktade olika.
Ja, ja.
Det var samma sak med europeiska och amerikanska skate-tidningar. Kommer ni ihåg det? Till exempel Sidewalk. En London-baserad tidning tror jag det. Åtminstone brittisk. Den luktade på ett visst sätt, för den var tryckt på ett papper som var väldigt... Och ja, ibland när man hittar printmedia, som det heter idag, tidningen heter det förr,
ja,
som är tryckta på just det här pappret, så får jag såna otroliga så déjà vu-upplevelser av just den stunden när man satt kanske någon gång 95 snåret eller något sånt där just med en tidning som luktade annorlunda. Och Transport luktade på ett sätt, Thrasher luktade på ett sätt, och Sidewalk och Rad och allt vad det var luktade på ett annat sätt.
Det är intressant det där hur någonting sprillans nytt kan lukta så otroligt gott. Ja. Och sen även någonting som faktiskt är gammalt och begagnat också kan lukta helt fantastiskt.
Oh ja, visst är det så.
Men ja, det kommer jag ihåg.
Stickers luktade på den här luktade ju också, det limmet luktade ju också väldigt nytt och upphetsande på något sätt.
Jo, men absolut. Man hade ju betalat för brädor. Ska jag inte sitta och säga att jag hade betalat för brädor väldigt länge. Jag betalade för brädor i 2 år. Men att få brädor och att få liksom så här, när någonting gick sönder, att bara kunna så här, gå hem och byta ut det, var ju en helt ny dimension liksom. Från att tidigare behöva så här, limma ihop flisor och spickor och grejer. Så man var ju lite bortskämd också, men det hör väl till, tror jag.
Ja, det är en sak som jag också delar med dig till 100%, hur man uppskattade den där, de här paketen i början. Eller det gör man ju fortfarande idag när jag får någonting av någon, så blir man ju såklart väldigt glad. Men just i början när man var så ung och det var så nytt och man var så stolt och så glad. Och...
Ja, men det hör ju till, jag tror att det hör en väldigt stor del till utvecklingen också såklart. I och med att du fick grejer och utrustning och liksom brädor och hjul och skor och allting så att det skulle hålla. Ja, och så att du faktiskt hade ordentliga grejer så att du kunde göra ordentliga grejer.
Ja, precis.
Och det är ju logiskt.
Vad fick du för grejer från G-Spot på den här tiden? Vad var liksom ett så här standardpaket? Så att säga? Fick du skor också?
Ja.
Eller?
Ja.
Hur såg liksom sponsringskvoten ut?
Vad var det då? Det måste ha varit innan Osiris.
Ja, det var innan Osiris. Det var, vad fan var det? I början där.
Hade de DC på den tiden kanske?
Ja, det kan ha varit DC. Det jag körde nästan alla med.
Jag kommer knappt ihåg. Alltså, det var ju de här nya... Chompa hade någon sån pro-model. Och Engelkäs hade någon pro-model. Jag fick mycket G-spot-brädor.
Ja, de första där med Andreas horribla blodskrapp.
Ja, just det.
Som var 8,5. Ingen hade någonsin sett en 8,5-bräda som inte skatade värt på den tiden. Idag är det naturligtvis jag varje 12-åring på en 8,5-bräda. Men på den tiden körde alla körde på 7,8.
Martin hade väl någon... Fan hade han? Hade inte han någon sån gammal utspild öl? Nej, jag vet inte nu.
Jag minns att men... Chris hade gamle Gaston, den belgiska seriefiguren.
Asså.
Som aldrig riktigt kom ut. Men det fanns det var då när G-Spot-teamet var pro på riktigt och hade egna brädor.
Ja.
Men vad till exempel fick du skor? Fick du brädor och allt?
Ja, jo, jag fick väl det som behövdes.
Riktigt.
Mm. Mm.
Ja, det var hände, vad tyckte du? För det är alltid lite intressant att veta och höra när G-Spot helt plötsligt bytte maner och döpte om sig och formade om sig till Wii som senare blev Wii SE. Jag vet att du till exempel har en lite bläck i blodet som har med det att göra.
Jag ska faktiskt göra en cover-up nästa månad.
Är det så?
Ja.
Då behöver vi ta en bild och lägga upp.
Nej, jag måste ändå fråga. Hur kommer det sig att du gjorde den tatueringen?
Och vad fick du för?
Nej, alltså jag var också så här, jag är en väldigt impulsiv person av mig. Det är jag. Men det var också så här på min 18-årsdag. Jag bara fan alltså, då är det så här, då får man tatuera sig. När man är 18 får man tatuera sig. Då ska jag tatuera mig. Så jag ritade ihop någonting. Jag höll på med grafik redan då. Så jag ritade ihop någonting och jag var ju så här, men tyckte Wii var ju coolt liksom. Och så såg jag så här, jag kunde bygga in mina initialer i Wii-loggan på den hela vänster.
Just det.
Och jag bara, fan det här är ju fett, det här gör ju folk. Jag har ju sett att folk tatuerar initialer, det kan man ju göra liksom. Så då byggde jag ihop någon jävla Wii-logg-initial och satte på höger axel. Och den var ju ascool då.
Ja.
Då var det ju så här coolt, tyckte man.
På den tiden tatueringen var unikt.
Ja,
ja det också.
Så att, jo men den sitter kvar fortfarande.
Men jag måste fråga, för jag har ju också en sån tatuering. Jag har ju också en sån tatuering som är, ja, som man kanske inte är dödsstolt över. Som man liksom så här drar upp på första dejten och visar, liksom, kolla in den här gamla Powell Ratbone som jag har på mitt ben liksom.
När du visade den första gången så såg jag faktiskt inte ens, jag kunde inte ens urskilja vad det var.
Nej, och den har blivit ganska grumlig. Men jag har också varit inne lite på ditt spår att man ska covera upp den.
Ja.
Men jag känner lite på något sätt så att den här tatueringen gjorde jag när jag var, precis som du, jag var 18 bast. Jag hade inte ens fyllt 18, jag bara, fuck it, jag åker in för två polare och skulle tatuera sig för Norrtälje. Jag gör en tatuering om det går liksom.
Mm.
Och då hade jag liksom ett litet stickers med mig som jag bara, den här vill jag ha på benet om han sa att det var okej. Så för mig är det ändå så här en period i livet som jag är så jävla stolt över och som betyder så mycket för mig. Så numera är det så här, men fuck it liksom. Så här, varför ska jag tatuera över den här? Det är ändå så här,
det är en era
i mitt liv och så här, det är någonting som jag kan, det är en story liksom till mina barn eller barnbarn eller det här. För jag har inte tatuerat Skate or Die någonstans.
Nej.
Jag har ingen skateboard. Jag har ingen annan tatuering som skateboard gör.
Nej.
Ja, man säger tack i alla budskap på armarna. Det är ju typ det är.
Tack. Alltså,
jag har också gått i de tankarna. Att säga, men vadå, det är ju en jättestor del av mitt liv. Och jag har massa minnen kring den här tatueringen. Men jag är otroligt visuellt lagd av mig. Så att jag tycker den är så fruktansvärt ful.
Ja, den delen så.
Och ja, det är den delen. Det är en ren kosmetisk grej.
Den är kanske också på ett ställe. Jag minns inte på vaden.
Exakt.
Jag har minns inte på axeln. Så att du gillar ju linne och då visar lite vad du har pumpat upp.
Ja. Inte så mycket kvar längre.
Okej, men cover up. Vad skulle det vara då då?
Nej, men grejen att det är tatueringen är formad som nästan som två den som står emot varandra. Så det skulle kunna vara två vingar nästan. Två ett D som är spegelvänt mot det andra.
Just det.
Och då blir det förmodligen, jag tror jag ska göra någon form av svart fjäril där eller någonting. Ganska stor.
To be continued helt enkelt.
Ja. Ja. Jag har faktiskt kommit in i en ganska någon tatueringssväng nu. Av någon konstig anledning. Jag vet inte. Det börjar man så går det inte sluta. Nej. Men i alla fall, ett råd är att inte tatuera sig för ung ålder. För att man blir smartare, man blir vettigare, man tycker annat är intressant, man tycker annat är fint och tilltalande ju äldre man blir. Så att jag skulle tipsa om att börja tatuera sig
men
någorlunda vuxen.
Så man kanske helt enkelt inte ska tatuera en sponsorlogos.
Nej, exakt.
1999.
Nej, sponsorlogos 99.
Det finns några praktiska exempel.
Vi har väldigt många exempel som inte behöver.
Ska vi inte då gå in på det?
Men vi går vidare. Nu är vi inne i Wii-eran. 2000-talet har tagit fart. Jag hittade faktiskt Wii-promon nu under veckan när jag har legat sjuk och mitt Netflix låg nere. Och,
är det tunnelbanefilmen?
Precis. Ja, just det. Jag hittade den på VOS för att jag var tvungen i och med att mina streamingtjänster var nere av någon anledning. Och jag hade så mycket feber så det slog mig inte att jag skulle kunna ladda ner illegalt. Så jag tog faktiskt fram mina gamla VHS-er från en låda. Och det hittade jag faktiskt Wii-promon. Som jag tror fan inte ligger uppe på någon form av YouTube eller Wimeo.
Jo,
jag
har hittat den.
Jag tror den ligger på Tacky också.
Ja, den ligger uppklippt i olika klipp.
Ja, gör det.
Varje del tror jag.
Okej. Den kom 2000, eller minns jag fel?
Det kan nog stämma. Wii skapades i 99, så 2000 borde det nog stämma.
Och då heter det fortfarande Wii bara och inte Wii SE.
Ja, eller Wii Are the Super Mario Conspiracy var ju undertonen.
Det är oväsentligt i och för sig. Men där har du en liten egen tunnelbanedel.
Ja. Mardrumsperioden av filmning.
Hur gick filmningen till där?
Pascal Stryver.
Ja.
Tidigare gäster.
Nej, men det var ju roligt. Det var det, men det var liksom så här, det var nästan som att hela inspelningen var så här stagead. Man fick nästan så här feedback på hur man åkte och så att det måste åka fortare, det måste göra si, det måste ju så för att det ska bli coolt.
Vem sa så?
Jag behöver inte gå in på namn, men det var den mentaliteten överlag.
Kan det ha varit Martin och Pagge helt enkelt?
Men det var den mentaliteten.
Ja, vi kan gissa.
Ja, vi gissar. Ja,
men grejen att resultatet blev jävligt bra. För att om man kollar på Håkans del i den filmen, Håkan Karlström. Alltså han gör så svåra trick i så hög fart. Så att det är helt sjukt. Och det ser så jävla bra ut. Så att jag förstår ju liksom den här pushen vi hade. Att så här, okej, nu ska du ner i tunnelbanan. Där du absolut egentligen inte vill åka skateboard.
Det måste gå fort som fan.
Och det ska gå så jävla fort. Och det går ju fort bara om man så här typ tittar på en skateboard. För att det är liksom
glashalt.
Ja, och det är marmor. Ja. Så vi åkte ju alldeles fort för vad det är bästa. Och försökte göra trick liksom. Och det vart väl helt okej. Jag kan inte säga att jag är speciellt nöjd med min del där. Dels för att man kände sig som ett litet barn. Men som liksom som så här streta emot. Och jag vill inte köra så fort, jag vill köra som jag gör.
Men hur gick själva filmatiseringen till? Alltså, var alla som tvungna att åka in till Stockholm och tillsammans och säga nu ska vi ner i tunnelbanan? Eller var det liksom en och en som skulle filma sin part?
Ja, det var blandat.
Det är intressant, för att det är en konceptfilm, vilket är väldigt intressant.
Ja,
bara det, absolut. Att en svensk konceptfilm faktiskt har ägt rum. Och det är alltid intressant oavsett resultat.
Det var ganska blandat. Jag och Håkan filmade ju väldigt mycket tillsammans. Vi bodde ingen av oss.
Eller men Håkan, ni var väl lite av ett radarpar i ganska många år?
Ja, jo. Vi är fortfarande ett radarpar när vi ses.
Får jag bara fråga snabbt innan vi...
Vi pratar kan vi säga om Håkan Karlström då. Kan vi tillägga om du har gjort det.
För de som inte vet. Men hur skapades er relation? Antagligen på brädan i någon halv.
Ja, jag är i Mariaberget i Västerås.
Okej. Okay.
Så vi hade ett gammalt skateboardteam som hette Light Skateboards som vi tog upp, omfamnade Håkan med öppna armar.
Och ni är även jämngamla, misstänker
jag. Han är ett år äldre. Ja. Han är 80.
Just det.
Så vi går tillbaks sen 97. Ja, kanske. Något sånt.
Ja.
Fortfarande bästa vänner. Även om vi inte ses jätteofta i och med att han bor kvar i Västerås.
Ja, precis. Men förlåt, nu tappade tråden lite grann här. Vi hade ju ett ämne innan. Vi pratade om tunnelbanefilmen här och Håkan Karlströms del som var så bra, din del.
Som inte var lika bra.
Nej, men vi kanske kan vara ganska klara där. Vi blev lite avbrutna eftersom Simon kom in med mängder med mjöd och vi kände att vi måste fylla på i glasen lite grann. För vi får inte sitta här med torr i strupen och ska prata radio.
Öppna den.
Vi går vidare helt enkelt.
Vi går vidare från den här tunnelbanefilmen som jag tycker att vi har pratat nog om. Och
går över i den så kallade, nu ska vi se här nu, sexpack eller sweet först. Nu måste jag tänka till.
Hur sexpack? Det kommer jag inte ens ihåg.
Men du var ju flaggskeppet. Ja, du var ju väl första
promo. Jag måste fråga då dig, David. Vilket var först? Ja. Sweet eller sexpack? Ja, det var sexpack först och sen
För du,
jag har förträngt att du var ju
sexpack var ju typ 2001-2002 tror jag. Jag
har faktiskt förträngt. Du kommer att inte bli oerhört besviken.
Men jag
minns ju att du var väl en av de första på, som åtminstone fick en egen modell.
Vilka eller var det mer?
Nej, jag hade ingen modell.
Hade du?
Sexpack.
Har jag missat det?
Min första modell du, var på Sweet.
Filip, Mika.
Nej.
Ola, hade du en modell? Du sitter där borta.
På vad?
På sexpack.
Nej.
Kör du? Nej, du kör.
Mika och Johans gamla
Ola Löber sitter här uppe i soffan och spelar tv-spel. Men jag vill minnas att du hade en modell.
Det minns inte jag.
Nu måste våra faktagranskare jobba hårdare på det här.
Ja, vi får helt enkelt lösa den nöten.
Okay, men
Sweet Skateboard, så hur ramlade du in där? Hur kom det sig?
För att bara tillägga, innan Sweet så åkte jag för en React.
Hemsidan? React.se.
Fast då var det en butik.
Men det är ju ett ytterst känt forum om inte annat under den perioden vill jag minnas. Eller tänker jag på ProStuffs forum?
Nej, det var React.
Det var React. Nu, se, Ola är vår expert kommentator här i bakgrunden. Det är perfekt. Nu måste jag komma ner här.
Nej, men för jag fick sponsra React genom i Västerås.
Hade du
efter Wii?
Hade du valt att hoppa av Wii?
Ja.
Var det ett aktivt ställningstagande från din sida?
Ja, det var det.
För att
jag kom inte riktigt överens med... För att det var någon form av så här, något byte. Att jag hade inte riktigt kontakt längre med själva... alltså Greger Wiet, om jag kallar det. Alltså så här, med höjdarna. Utan så, det var ju jag van vid. Jag kunde ju ringa Greger och så här, tacka hit och dit. Men sen så var det så otroligt kooperativt och stort.
Så du bodde fortfarande i Västerås.
Och då var det liksom den lokala skatebutiksägaren som vart min närmsta kontakt.
Och de hade inte...
Och jag kom inte alls, nej. Så att han fattade inte hela den här grejen med spons. Så att det började ju liksom så här... Det började bli så att jag fick betala... Jag fick procent och helt plötsligt och du vet så här.
Ja.
Istället för att få grejer. Och då vart jag så här, men vad fan har hänt nu? Liksom? Jag är ju så här...
David Excel betalar inte för
det. Nej, men det är ju konstigt. Det är ju konstigt om man har varit så här liksom sponsrad och kört stenhårt i flera år. Så precis får man betala procent bara för att en så här lokal så här butiksägare inte fattar hela grejen.
Då kollar man kanske runt efter det.
Och då började jag åka för React som var en butik som fanns i en galleria i Västerås.
Vad fick du då på grejer? Eller fick du önskan?
Ja, jag fick, då började jag åka. Jag fick några sådana brädor från Nurse, hette det.
Det var ju gamla Göteborg.
Mm. Och sen Sweet.
Brädor. Så du fick Sweet genom React?
Ja, brädor. Hör för mig. Och Nurse. Och sen så hoppade jag över till Sweet. Efter att jag var på en tävling i Trollhättan. Thomas blev jätteimponerad över att jag gjorde Olli över boxen till K-grinder för ett handrail. Och då kom hjärtan och Thomas fram till mig, tror jag.
Ja.
Och så på den vägen är det Sweet och Junkyard.
Sen var du ganska länge på Sweet.
Ja.
Du måste ju varit en av de första tillsammans med Koff och Spängan som...
Joel Svärd var en av faktiskt de första på Sweet också, ja. Han var 9 år gammal.
Men jag har för mig att när jag började köpa Sweet så var det nästan helt ny, helt färskt. Det var ju typ bara jag och hjärten. Från början, från första början, så, sen successivt sagt
om Joel var en också, ja, det var, kanske jo, första fyra som överhuvudtaget var involverade.
Ja, men okej, och sen så kom i alla fall Koffe och Spängan och ni var någon form av...
Spängan var långt senare.
Långt senare.
Ja, ja, det var ju efter Malaga-tiden och sånt där.
Nu blir jag, började nästan sluta och, alltså jag började åka mindre när Spängan och Koffe och de började köpa Sweet. Då var jag på väg ur.
Ola sitter här uppe nu med information. Han sitter och darrar här nu av information som han har och tycker att vi är horribla i tidscykeln här. Nej, men okej, okay. Men Sweet var på den tiden ett idag, men det var ett skateboardmärke från Trollhättan. Och där fick du i alla fall en egen modell. Och blev någon slags posterboy för
jag fattar, ja, just det, jo.
Du blev ju pro.
Jag blev någon form av pro.
Ja, du blev ju pro.
Eller nej, det blev jag inte, för att jag fick inga pengar för det.
Nej, men du hade din...
Jag hade en egen skateboard.
Svensk pro, som vi kan hitta uttrycket för.
Svensk pro. Jo, och så kom jag ihåg att jag och en kompis gjorde en nej, det var till andra brädan. Jag har ju haft 4, tror jag.
Oj.
3 eller 4. Och den andra brädan hette någonting med så här Insanity. Och då tog jag en kompis som heter Erik, som är fotograf, en bild i en studio när jag sitter i en tvångströja med så här sminkade ögon. Och typ så här. Jag tror att då hade jag haft ett uppehåll, ganska långt uppehåll med skateboardåkningen. Så hela annonsen gick ut på så här, I'm finally out. Och då var det nog så här, folk tyckte det var jättekul, för de kände att det fanns någon så här gay referenser i det också, så att jag äntligen kommit ut.
Man draserade garderoben.
Det var lite fel i kommunikationen där, för jag hade kommit ut från ett behandlingshem var tanken.
Ja.
Men jag tror de flesta förstod det.
Det var mest bara spexiga koncept när det kommer till skateboardprofil och sånt där som egentligen inte betyder så mycket egentligen, utan det är oftast rätt spexiga koncept. Nu kommer Ola Löfberg och sätter sig här.
Hej,
i
Ola.
Soffan.
Ja, jag ska inte prata, jag ska bara sitta.
Välkommen ner i alla fall och hojta till om du har någonting roligt att komma med.
Absolut.
Ja. Ser du vad aktuellt här han är?
Så, artikulera bra här också, det gillar
absolut
vi från början.
Bra, du måste man prata tydligt.
Men, okay, men Sweet, förlåt Mark att jag avbröt. Sweet är han börjar.
Mm.
Är det här nu det börjar bli lite glapp i, så att säga, skateboardåkningens, vad ska man säga, att du inte skatar så mycket efter det?
Ja.
Då börjar det komma lite uppehåll. Ja. Att man kan prata 1000 år om det här med att sluta åka skateboard, vilket är ett ointressant ämne som inte ens existerar. Men här börjar det hända att du inte skatar så mycket i alla fall.
Mm.
Vad gör du då istället?
Jag började jobba.
Nej, men gud.
Ja.
Hemska tankar.
Ja, det här är ditt första jobb?
Nej, jag hade jobb innan. Mitt första jobb var på en klädbutik som heter Big Block. Jag tror många vet vad det är. Det är en tjej.
Norsk kedja.
Jag var faktiskt den första killen i hela Sverige, eller hela koncernen,
hela världen,
som började jobba på den butiken.
Banbrytande.
Och det var kul.
Var det för att du hade din kvinnliga lilla pojkröst?
Nej, den hade faktiskt jobbat bort vid det laget. Men jag kom i kontakt med tjejerna som jobbade där och var inne och kikade. Jag var lite så här Vi köpte jeans där. Jag kom in och köpte tajta jeans.
Precis, här kommer
Fornarina
den klassiska skinny fit, ja. Svarta jeans, ja. Eran också.
Ja.
Från Wees ljusa baggy jeans till den här processen som många har gått igenom. Ja. Och,
men vad får jag göra? Vi har ju pratat mycket om Ali som oftast är med oss här i vår lilla studio.
Ja.
Var du också lite infekterad av hela den trenden som han startade?
Jag skulle vilja säga att det är någon form av hybrid. Jo, alltså jag såg det och jag tänkte så här, fy fan vad fult. Alltså jag tänkte
ja,
så.
Ja.
Men jag tyckte det var lite så här, det var lite kittlande, spännande också. För att det var ju någonting nytt. Och skateboardåkare i mina ögon, de såg inte ut så där. Och jag skulle väl egentligen vilja säga att hela den stilen som de anammade tog jag till mig. Och jag kände att det så här, att det var mer okej. Okay. Det var okej okay då, för att någon annan hade gjort det. Men kolla Ali, han kan ju fan göra så.
Mm.
Och sen tyckte jag det var grymt för att man såg liksom, man såg benen, man såg hur folk faktiskt såg ut när de åkte skateboard. Mm. Och det tycker jag är intressant med den här trenden av att liksom att bära tight. Och jag tycker det är mycket roligare att kolla på en skateboardåkare som faktiskt som där man ser hur personen ser ut faktiskt. Och det tycker jag att man gör med ett par tajta jeans. De behöver inte vara snortajta liksom. Jag tänker mer istället för så här över baggy till att gå.
Du vet ha Sean Marks och Lea mjukisbrallor.
Nej,
för att se rörelserna.
Exakt, det känns som att man gömmer hela liksom så här, hela kroppsspråket.
Men när köpte du din första väst?
Oj.
För västen.
Jag hade väst väldigt mycket.
Västen hängde med ett tag, vill jag minnas.
Mm. Oh, ja.
Gud, det här är jättesvåra frågor. Hur ska man komma ihåg det? Jag vet inte.
Nej, men det var ett plagg som du bar med stolthet väldigt länge.
Mm. Jag saknar det.
Du har ju varit en av dem, kan jag tycka, skateboardåkarna under 2000-talet, i början på 2000-talet, som stack ut lite extra.
Mm.
Och jag skulle även vilja lägga upp en liten parentes just förutom klädstilen. Så kan jag ju tycka att du var en av de få skateboardåkarna som gjorde vissa trick som ingen annan gjorde. Du var en av dem som ofta ollade över platåer till rails eller ledgar,
ja.
Och till crux eller feebles eller framförallt noseplant slide som kanske är ett av dina största paradtricks.
Ja.
Och sen och så har du den berömda backside heelflippen och den kanske ännu mer berömda stalefishen som jag har beundrat i alla dessa år.
Ja.
Hur hittar du de här tricken?
Alltså, om vi ska prata om så här ollie över till saker. Det tror jag var, alltså, det är svårt att reflektera över egentligen. Men jag tror, jag gillar att åka, jag gillar att ha fart. Alltså väldigt mycket fart när jag åker skateboard. Väldigt, väldigt mycket fart. Och då gick det ju...
Kan det kanske komma från den här Wii-tunnelbanefilmen?
Ja, det kan vara. Det satt kvar. Det satt kvar. Men med mycket fart så kommer du längre.
Ja,
precis. I hopp.
Fysisk logitet. Ja.
Jag pratar logist. som någon som aldrig har skateboard. Man kommer längre i såna här hopp.
Ja.
Nej, men då kommer du längre. Och då var det väl så här att man, det kanske var misstag att man kanske flög extra långt någon gång. Och bara så här, oh, jävlar, fan jag kan ju faktiskt landa på handrailen.
Just det.
För att den här ollen hade ju alldeles för mycket fart till. Så ja. Att shit, det här går ju. Kan vara det.
Hade du några egna skateboardåkande referenser under den här tiden? Men jag tänker, det känns som att man aldrig har fått något grepp om att man aldrig sett något tydligt att du är influerad av just den eller den eller den personen. Så vilka egna till exempel skateboardåkare genom åren har du haft som har gett dig din syn på skateboardåkning och din så att säga, ditt sätt att åka skateboard?
Mm. Jag tror att den första, alltså första riktiga så här, typ idolen, det var nog Jamie Thomas, tror jag. Som jag var väldigt, väldigt fascinerad av. Sen Welcome to Hell, jag vet inte hur många gånger jag sett den delen. Sen Heath Kirchert. Väldigt mycket. Jag gillar stil och kreativitet och fart och alltså typ så här, ta vad heter han?
Tyrone Olson.
Nej, men dit behöver vi inte ens gå.
Nej, men vi.
Nej, men vad heter han? Paul Rodriguez. Det är så här, det är typ den, det är nog den tråkigaste skateboardåkningen jag kan tänka mig. Just den där
perfektionist
robot skateboardåkning. Det är så tråkigt så att den personen, det finns en person, aha, en skateboardåkare som jag, alltså jag sitter med ett leende över läpparna så fort jag tittar, och det är Louie Barletta liksom. Det finns ingen roligare skateboardåkning.
Men du gillar ju själv att leka rätt mycket på brädan.
Ja, eller jo, det gör jag väl, men det är svårt.
Ja.
Det är nästan den svåraste skateboardåkningen att göra saker som andra inte tänker på att göra liksom. Och det är det jag respekterar så otroligt mycket. För att jag tycker det är originellt till att börja med. Och det ser roligt ut. Ja. Och det syns på de som gör åker skateboard på det sättet att de har jävligt roligt.
Och det, jag kan också tycka så här. Att det syns på dem att de inte försöker tänka på att göra det. Utan det är så här. Det händer.
Och jag avundas det så otroligt mycket.
Vi har ju haft ett fantastiskt snack redan innan. Och tiden går fortare än vad vi tror. Så vi måste gå vidare lite nu. Vi har pratat väldigt mycket om skate, vilket vi egentligen borde göra egentligen hela tiden. Men vi måste prata lite om den övriga delen. Du har bland annat bott i New York.
Ja.
Och jobbat för ett företag som är lite otippat, kanske.
Jobbar inom en...
Vad är en bransch som är otippad?
Det var inte i New York.
Nej, det var
här, det var innan.
Var det innan det? Okej, okay, förlåt.
Det var långt innan.
Jaha,
det var här i Stockholm.
Men hur, okej.
Okay, branschen är porr.
Ja,
pornografi.
Pornografi,
hur hamnade du där?
Nu ska vi se till så att folk inte tror att jag gjorde porr.
Nej. Det är därför du ska få berätta själv hur det började.
Så här var det, att jag sökte jobb. Jag höll på med webbdesign. Jag hade precis lärt mig det, för jag var praktikant på en byrå i Västerås. Som var skittråkig. Så jag gick ganska kontinuerligt till Arbetsförmedlingen och kollade i platsbanken. Kika efter jobb och så här, och filtrera ut till webb och grafiskt och vidare. Och då hittade jag ett jobb i Stockholm. Och det stod det så här: Martin Shop, 3MAG AB, webbdesigner. Du ska tåla starkt material. Och på den tiden så här, jag tittade inte upp det liksom, så jag tänkte, jag förstod nog att det var
du visste någonting. Exakt vad det var.
Ja, jag kan ha förstått. Och jag gav själva fan i det. Det sket jag fullständigt i. Det var pengar liksom. Jag behövde en lön. Och då åkte jag upp till Stockholm precis bakom Dovas på Kungsholmen ligger kontoret. Ja, Frihetsplan bakom Dovas där.
Du säger allt om lokalen.
Ja.
Eller lokalisering.
Ja. Och titeln var ju då webbdesigner liksom, för pornografi. Och jag sket väl egentligen i det att det var det, om jag ska vara helt ärlig. Jag har ingenting emot porr, bara ingen tar skada av det. Men och då kom jag upp i den lokalen och det sitter så här porromslag, covers av porr genom en hel hall. Men det sjuka överlag är att jag får det här jobbet genom Arbetsförmedlingen. Det är det som är det roliga, tycker jag. Så jag satt ju där med en så här handledare och bara såhär, ja men det här jobbet kanske. Och då tänkte jag, ja varför inte. Och så fick jag det jobbet och jag revolutionerade hela svenska porrsites-branschen. Jag gjorde så sköna tuggummi design-sidor. Jag gjorde väldigt snygga grejer.
Är det saker du har med i ditt CV då?
Nej, jag har faktiskt inget CV.
Om du skulle bygga ett CV idag, skulle du ta med det?
Nej, det skulle jag inte. Det tror jag inte. Jag skulle nog kanske berätta om det efteråt om jag lär känna någon riktigt bra på jobb.
Det sitter där det sitter, men du kan täcka över det.
Jag tror inte ens att de jag jobbar ihop med nu, på den byrån jag jobbar nu, är en av Sveriges mest seriösa, största designbyråer vet om det här. Det är nog, kan vara någon som lyssnar idag. Så att de vill höra.
Vi har 6 lyssnare live just nu. en av de här 6 kan vara no pun intended, så att säga. Men okej, vi ska inte gräva ner oss i det. Men det här tar dig vidare till nya nivåer.
New York.
Mm.
New York.
Hur kommer det sig att du åkte dit och jobbade?
Grejen är att jag pendlade ju från Västerås till Stockholm när jag jobbade med snusk. jag var inte nöjd med det. Det var inte det jag ville göra. Det fanns väl ingen framtid i det. Jag visste ju att jag gjorde fel. Jag skämdes.
Väldigt liksom. Kul också.
Jag tjänade bra med pengar, men jag skämdes. Så att jag sökte ett nytt jobb och tog min portfolio och mina så här personliga saker jag hade gjort rent formmässigt och sökte ett jobb i Stockholm på en byrå som heter Fantasy Interactive. Det låter också som porr, men det var det inte. FI. Och fick det jobbet, och jag visste att det fanns möjlighet att ta sig till New York, för de hade precis öppnat ett kontor där. Och då sa de så, men det är inom 2 år kanske, om du jobbar ordentligt länge kan du få ta dig dit. Och då slutade det med att jag åkte dit efter 3 månader. Och,
för att du gjorde så bra ifrån dig?
Jag tror det. Ja. Jag vill tro det.
Det tror jag också.
Eller så var det bara för att det inte fanns tillräckligt med resurser, och då tog de mig. För de visste att jag gärna ville åka dit. Och då satt jag på ett projekt där för MTV faktiskt. MTV.com. Och tanken var att jag skulle vara där i 2 veckor och starta igång det här projektet. Men det slutade med 2 år. Vilket jag är glad över.
Men du var ju här lite då och då, till och från. Vi sprang in i varandra lite till och från. Jag var på väg över 1000 gånger, men blev aldrig av.
Ja, jo, jag var ju på turistvisa. Visum.
Just det.
Så att jag var där i 3 månader och så hemma en vecka.
Där kör jag klassisk och åker tillbaka igen.
Precis. Och det var ju en fantastisk tid. Var det? Mm. Ja, lite slitigt.
Hur många år sedan var det? 5-6 år sedan?
7.
7 till och med.
Ja. Kom jag hem?
Ja.
Jag har varit hemma i nästan 7 år.
Och nu då, idag, om vi får tiden springer som vanligt i det här förbannade jävla afterskate-programmet iväg och bara 200 000 jävla.
Alldeles för mycket intressant att prata om.
Ja, men det är ju lite så. Men om vi får vara ganska snabba då och gå rakt in i vardagen. Hur ser måndag till söndag ut för David Ingsell då?
Just nu är det ganska strukturerad faktiskt. Det är sen efter sommaren. Så har jag börjat jobba 100% på den här designbyrån som jag sitter på. Tidigare jobbade 60% 3 dagar i veckan, vilket egentligen var helt fantastiskt. Men jag lider av insomnia. Och ju mer rutiner desto bättre sover jag. Så att nu när jag jobbar 100% så sover jag faktiskt väldigt bra. Men jag har inte tid för annat lika mycket som jag hade när jag jobbade 60.
För du har ju ditt egna konstprojekt, vill jag på att säga. Det låter jättefel. Men din konstnärliga sida. Du målar väldigt mycket.
Ja.
Du har ställt ut en hel del.
Tre utställningar.
Och som har fått ganska bra uppmärksamhet.
Ja.
Från en lekman som mig själv. Ser väldigt bra ut.
Ja.
Till och med jag kan få ett intryck av det. Och det är ett gott betyg.
Ja, vad skönt.
Alltså, Vad betyder den för dig idag, så att säga? Din egen konst?
Alltså, egentligen så betyder den... Den betyder väldigt mycket. Det gör den. Jag tänkte säga egentligen betyder den allt. Men så långt ska jag inte behöva dra det. Det finns andra saker som betyder någonting i mitt liv. Men den betyder otroligt mycket. Den har räddat mig ur en situation jag var i för 3 år sedan som hade nästan kunnat kosta mitt liv. Så att jag är otroligt tacksam över att jag faktiskt kan och fortfarande vill och njuter av att måla. Och kommer förmodligen fortsätta med det så länge det bara går. För det är någonting man faktiskt kan göra.
Får jag ställa en fråga då? För jag alltid fascineras lite över det.
jag tummen mitt i handen säger man till människor som inte kan snickra. Och jag vet inte vad man säger till dem som inte kan måla. Men jag kan inte måla för 5 år. Jag kan knappt göra en streckgubbe.
Nej.
Och jag har ju sett dina verk. Och jag har sett dina verk utvecklats från dag ett fram till utställningen som jag och Simon var på för några månader sedan på Odenplan, som var helt rätt breathtaking och var knockad av impressions. När du tog, hur kom det sig att du tog upp en pensel och började och kände att så här, fan, det här, precis som med brädan, hur begav det sig?
Alltså det började igen, alltså jag målade under en kort period när jag var 20 år gammal. Jag tror att det kan ha att göra med en period jag hade där jag inte mådde så bra. Någon form av 20-årskris.
Ett stort konstnärskap skapas alltid utav lidande, som man brukar klyschigt säga.
Men det stämmer ganska ofta. Så många vill säga att det inte stämmer. Jag tror att det är från person till person. Väldigt mycket från person till person. Men jag,
i ditt fall var det så. Ja.
Mitt fall var så. Och då var jag 20 år och målade i 3 månader kanske bara. Lite då. Jag kommer ihåg att jag gjorde en tavla på julafton själv uppe i mitt rum.
Var det samma typ av...
Ja, någorlunda. Man kan se referenser.
Samma stil, ja.
Så nu har jag målat på en någorlunda seriös nivå i cirka 3 år. Och det kom också i en otrolig livskris som jag trodde också bara var en jag trodde det var en myt. Liksom, det här med att... Jag säger inte att det är en 30-årskris. Men det var i 30-årsåldern det hände. Och det var i samband med en jävligt stökig relation som jag var i med en kvinna. Och det var 90% av dygnen var ren ångest. Liksom. Och ingenting funkade och det var väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Och jag var själv ibland och hon var där ibland. Jag var själv ibland och hon var där ibland. Och ibland var hon där, ibland var jag inte där. Så själv och hit och dit. Och jag tror att det hela började med att jag faktiskt hade någon gammal canvas låg i min garderob. Som jag tog fram en kväll och bara så här gick löst på. Jag kände att det, så här, det förlöste någonting. Liksom det hjälpte mig verkligen. Det balsam för huvudet. Hjärnan. Balsam har man på huvudet. Balsam för hjärnan.
Vi förstår dig. Ja.
Ja. Och fortsatte. Och visade lite kompisar.
Var du väldigt försiktig med det? Eller kände du liksom stolt?
Både och. Fortfarande både och. Ibland är det som om man hatar det man har gjort. Tycker att det inte alls är bra. Och vissa dagar så är man jättestolt över vad man har skapat. Men överlag så väcktes det ur mörker. Det finns fortfarande mörker. Men inte alls på samma sätt. Utan det här är någonting jag nu har lärt mig att acceptera. Jag vet vem jag är. Tack vare den här personen jag träffade. För att hade inte jag träffat henne så tror jag att jag fortfarande hade varit på den nivån jag var för 3 år sedan. Jag vet inte. Jag kanske inbillar mig. Men det har hänt väldigt mycket på de 3 åren. Jag skulle kunna säga att jag skulle aldrig kunna sitta här. För 3 år sedan. Så som vi gör nu. Utan att svettas. Och behöva gå härifrån. Och skaka och darra på rösten.
Jag har ju träffat dig under de här perioderna.
Ja.
Och du har berättat för mig. Jag har haft väldigt svårt att förstå. För att jag har inte riktigt fattat. Liksom. Styrkan och digniteten i det du har sagt. För jag har ändå känt lite så här. Ja, man har ändå tyckt att så här.
Det är väldigt svårt att förstå. Svårt om man förstå. Inte har varit med om det själv.
Precis. Men efter andra incidenter som har hänt med andra vänner, så har man börjat respektera sådana saker väldigt mycket mer när någon säger sådana saker. Men jag minns hur blyg och hur skygg och hur rädd du var för världen.
Ja.
På något sätt.
Ja.
Du var liksom...
Ja, men jag hade ingen aning om vem jag var, vad jag ville göra. hur jag skulle vara. Jag förstod ingenting.
Liksom. Vet du det idag? Ja, har du koll på vem du är och vad du vill göra?
Ja, det har jag. Jag har full koll.
Du har
lite tveksamt där.
Du har en framtid.
Det jag vill göra är ganska svårt att uppnå också. Ja. Mm. För att jag vill kunna leva på konsten. Men det finns en liten sida i mig som säger nej, 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 nej. Gör inte det. För att leva på konst och att leva som konstnär på heltid, i alla fall för mig, jag vet inte hur andra är otroligt. Jag skulle vilja säga att det är ganska skadligt fysiskt, för att det är lätt att du hamnar i någon form av stadie där du skiter i allting annat än dig själv och det du gör. Och du hamnar liksom i någon form av värld som utesluter allt och alla andra. Det är bara det du sitter och gör på den här duken som spelar någon som helst roll. Man glömmer bort att äta för att man är så inne i skapandet. Man dricker. Alltså, så att på så sätt så finns det en sida i mig som så här, både hoppas på att jag ska kunna fortsätta göra det här och leva på det. Och så finns det en sida som säger att nej. Håll dig till ett 9-5 jobb.
Men skulle man kunna säga att drömmen är någon form av kombination i liksom...
Nej, drömmen är att leva på konsten men att kunna sköta mig.
Ja, just det. Okej. Okay.
Kan man leva då på, om nu som vi pratade, nu har vi väldigt lite tid kvar, men just som jag sa, den här gamla klyschan om att... bra konst kommer utav lidande.
Mm.
Kan man leva på att skapa nya saker när man själv går bakåt eller neråt, så att säga, själsligt eller känslomässigt, så att säga?
Jag vet inte. Det beror på. Alltså det beror helt på hur pass mycket uppmärksamhet konsten får.
Du har båda öronen kvar i alla fall.
Ja,
så att det är inte ett Van
Gogh-syndrom. Nej, han sålde dock inte en enda tavla.
Ja, en. Det var väl Solrostalan. Var det Solrostalan han sålde och sen var det inte så mycket mer. Nej. Sen ska han ha sig örat för kärlekens skull och konstens skull naturligtvis.
Ja.
Jag skulle vilja...
Vi har 2 minuter kvar.
Jag vet. Jag vill att vi går in på ett ämne som är ganska hett just nu. Och det är ju trots allt skägg. David Ejsell har ju trots allt ett av Stockholms bästa och mest magnifika skägg, skulle jag vilja säga. Och det finns en kväll där jag själv hade rätt stort skägg, skulle jag vilja säga.
Mm. Ja,
lite närheten av ditt skägg. Men
nog om dig nu.
När jag fick så här uppleva hur det var... Och var skäggig på riktigt. För jag hade första gången skapat ett skägg. Jag var ute med David Ejsell på Scandic Malmen. Och står i baren och dricker bärs. Och det kommer fram brud efter brud. Efter gäng efter brud. Och alla ska ta på våra skägg. Och så här nypa sig rumporna och fråga frågor. Det var som att man var Britney Spears.
Mm. Med skägg.
Hur kommer det sig att du har skaffat skägg?
Jag tror att det är av 2 anledningar. Någon form av lathet. Och att jag upptäckte efter 4 månader sparande att jag faktiskt kan få ett riktigt ordentligt skägg. Och sen så tycker jag att det är snyggt.
Kan det vara också en motpol till gamla Lill-David?
Mycket möjligt.
Den lilla Lill-David med den ljusa rösten som inte såg som den stora pojken. Utan
mycket möjligt.
Idag är du ansedd med det stora buskiga skägget.
Det kanske att, ligger någonting
att
där
att du är så att säga en man av världen.
Ja.
Idag har växt upp. Vi har 30 sekunder kvar innan det
bryts. Och vi kommer att tacka David så jättemycket för att du har kommit hit.
Tack.
Det har varit ett alldeles förträffligt tillfälle att prata med dig om allt möjligt. Vi känner som vanligt att vi vill prata om mer.
Så det går väldigt fort.
Men... Finns säkert möjlighet att du får en till inbjudan. Jag hoppas att ni som har lyssnat har haft en trevlig timme. Och att vi ses och hörs nästa vecka. Då ska vi prata med No Limit och om deras bokrelease. Då kommer Sara Thorén och Ida Östensson sitta här.
Och det kommer bli jättetrevligt.
Så nästa
vecka har vi en sekund kvar. Hej!